Johannes evangelium kapitel 20 och från början där. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom." Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sen hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se de två änglarna i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Hon vände sig om och sa till honom: "Rabboni." Det är hebreiska och betyder mästare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så får vi tillsammans stämma in i den kristna kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt.
Jag vill säga först och främst ett jättestort tack för att jag fick en andra chans därtill att komma tillbaka. Ja, ni är snälla, jag märker det. Och att ni vågar kalla en skåning trots språkförbistringen. Jag hoppas att det går bra. Igår kväll så predikade jag på Gud Hjärta Norrland, ungdomskonferensen. Och då tolkade Johannes Therén. Men han sa att han inte tolkade från skånska till jämtländska. Utan han sa att han tolkade från skånska till engelska. Jag får väl så. Men jag hoppas att ni inte behöver någon tolk. Ibland så så pratar jag lite fort, men du får väl ta tag i mig efteråt i så fall och säga att det där hängde jag inte med på. Jag har mycket att säga och kort tid, tänkte jag säga. Jag får ha telefonen här. Jag har ju ingen klocka nu för tiden. Man har ju det i telefonen, så att jag ska inte ringa eller något sånt under tiden. Jag är också väldigt glad att få komma hit till, nu riktar jag mig specifikt till EFS i Östersund. Jag ber om ursäkt till alla er andra, hoppas ni kan acceptera det. Eftersom man hör väldigt mycket gott om er. Och jag vet att ni har haft privilegiet att få ha en präst som har varit här i, det är ditt 25:e år, Bertil. Och naturligtvis frugan med också där i den. Och det kanske man inte alltid tänker på, men det är ett stort privilegium att få ha en herde som stannar så länge. Och när man är ute i landet att få höra om Bertil och Johannes och den spännande kombinationen som de är och som har varit. Och det vet ni ju om att när man har varit på så här EFS medarbetardagar och så bara så att ni vet, så är ju Bertil en av de här människorna som jag och min kollega Magnus har känt att ja, men vi sitter lite med Bertil. Sån är du. Du är en sån människa. Man sitter lite med Bertil för att han är trevlig. Mm. Nåväl, nu så någon annan koppling till Jämtland har jag inte mer än att min man är härstammar ifrån Strömsund. Någon som är från Strömsund här? Ja, du här är, vad ljuvligt. Hej! Men hej! Extra hej på dig. Men det var länge sedan hans mormor är uppvuxen i Strömsund. Och är samer och har bott många år på Hilsan, det barnhem som EFS hade där. Men hon flyttade ner i förskingringen och ner i Markaryd och så. Men vi har släkt kvar i Strömsund och en gren uppe i Kiruna. Så. Och sen så är resten där nere från Markaryd. Nu så ber vi tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du kommer med ett levande hopp in i våra liv idag. Herre, när vi på ett speciellt sätt får stanna upp och reflektera och möta vår egen dödlighet, så kommer du med budskapet om att dödens udd är bruten. Dödens udd är bruten. Och du har vunnit en levande seger. Och vi får leva i hoppet om att en dag få leva tillsammans med dig i en evighet. Och jag ber om att det hoppet får vara någonting som får avspegla hela våra liv. Att döden har inte sista ordet, synden har inte sista ordet, djävulen har inte sista ordet, utan det är du, Jesus Kristus, den levande Gudens son, vår Herre och vår frälsare. Och nu ber jag om att vi får ta emot det som du vill uppmuntra oss i, det som du vill visa oss, det som du vill kanske förmana oss i just idag. Vi ber om att du kommer med din helige ande och att vi får sitta med öppna hjärtan. I Jesu namn. Amen. Hoppet som bär oss har jag som rubrik, och kanske i eftermiddag så kommer vi nog titta, egentligen så är det helgonen som är temat för den här dagen i kyrkoåret. Men vi kommer att titta lite grann mer på det i eftermiddag, så fick ni en cliffhanger på det. Men idag så vill jag nu på förmiddagen fokusera på hoppet som bär oss igenom hela livet. Hoppet som vi talar om är inte ett positivt tänkande bara. Det är mycket inne idag. Att tänk bara positivt så går det bra för dig. Tänk positivt till detta och detta så kan du förändra din livssituation. När vi talar om hoppet utifrån ett kristet perspektiv och utifrån ett bibliskt perspektiv, så handlar det inte om positivt tänkande. Utan hoppet är en realitet, en verklighet, utifrån att Jesus Kristus har dött på korset, men uppstått igen. Och lever idag och sitter på faderns högra sida. Det är precis det som vi har bekänt. Ett levande hopp. Men om man tittar på helgonen, bara väldigt kort, så tror jag inte de är så väldigt annorlunda än från oss. Men de har upptäckt någonting och de lever i någonting som handlar om just detta, det levande hoppet. Att Jesus har blivit så verklig och så tydlig för dem så att de har valt bort så mycket annat som så lätt tar ner oss och tynger oss. Och det levande hoppet får påverka hela deras vardag. Men de har samma kamp som vi, de har samma smärta som vi, men jag upplever att de är törstiga. Efter mer utav Jesus. De är törstiga. Det har funnits en törst hela deras liv. Som inte har slutat när de har liksom blivit 30. Utan som har fortsatt hela livet. Ända in i evigheten. En törst. De har också levt med någonting som handlar om att det finns något bättre för oss. Om ett hembud. Om ett hemland som väntar. Det är det som har burit dem. Fundamentet för att vi har ett hemland, en himmel som väntar, det är Jesu uppståndelse. Det är fundamentet. Vi talar inte i allmänna ordalag om ett liv efter detta. Det är inte det som jag som kristen bekänner mig till, ett allmänt liksom någonting halvflummigt liv efter detta. Jag hoppas på någonting, jag tror kanske att eventuellt. Utan fundamentet för det som vi hoppas på, himlen, det är att Jesus har uppstått igen. Hans uppståndelse. Utifrån det så kan vi också en dag få uppstå. Utifrån Jesu uppståndelse. I första Petrusbrevet så står det så här. Har du din bibel med dig så får du gärna ta upp den och läsa. Och det finns ju vissa idag som har sin bibel i telefonen. Så det går bra också att du tar upp den. Jag tänker inte att du sitter och smsar eller någonting annat. Så. Då står det så här i första Petrus brev 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet så har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesu Kristi uppståndelse ifrån de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som väntar på er i himlen. Som väntar på er i himlen. Hur kan jag leva, hur kan du och jag leva så att det som är förvarat åt oss i himlen just nu. Det som är förvarat åt dig i himlen just nu påverkar din vardag här och nu i Östersund 2014 den 1 november. Att vi har vår blick fäst mot det som är i himlen som han har bevarat och som är där till oss. Hur kan vi liksom leva i det idag? Maria från Magdala är ju den som går och möter Jesus. Och jag älskar Maria. Maria var en dålig kvinna. Hon var en dålig kvinna. Det står att Jesus har liksom drivit ut flera olika demoner ur henne. Befriat henne. Enligt katolsk tradition så är hon en prostituerad kvinna. Men hon är en rik kvinna. Hon blir en av de kvinnor som följer Jesus och som stöttar honom ekonomiskt. Hon var en dålig kvinna som blev en generös kvinna och som blev en trofast kvinna ända in i slutet. Maria är en av de fem som står vid korset. Till och med i det allra mörka så är Maria trofast och står vid korset. Och hon följer med Josef från Arimatea och följer med och ser var lägger man Jesus. Och på grund av att det är sabbat så kan de inte förbereda Jesus på det sätt som hon skulle vilja. Men då står det att när det är över och på morgonen direkt, liksom vid gryningen, så är Maria på väg. Och hon är på väg antagligen för att ha köpt örter för att ta hand om Jesu kropp. Och till och med när allting är ute, till och med när hon tänker att han är död, så är han fortfarande herre för henne. För hon springer och så säger hon till dem att någon har flyttat herren, vi vet inte var de har lagt honom. Han är fortfarande herre för henne trots. När jag upplever, och du och jag upplever Guds tystnad och Guds smärta. När vi upplever att Gud nästan är som död för oss. När vi går igenom tuffa perioder i våra liv, besvikelse, sorg. Så har vi en tendens som människor att rulla ihop oss som en igelkott. I bitterhet, i besvikelse och i ensamhet. Och så ligga som med taggarna utåt. Rör mig inte. Jag har ont. Jag har ont. Maria gör inte det fastän att hela hennes värld har rasat samman. Så vad är det Maria gör? Jo, hon vill gå till graven fastän det gör fruktansvärt ont. Så vill hon gå och visa sin tacksamhet och sin tillbedjan och sin kärlek. Där är ett stort exempel för oss i våra liv. Att inte rulla ihop oss som en igelkott. Utan att fortsätta vår tillbedjan. Och det är också Maria som Jesus möter först. Utav alla lärjungar. Så är det Maria som Jesus möter först. Maria som är där med sin längtan och sin tacksamhet. Och vad säger det? Vad säger det om vem Jesus är? Vad säger det om dig och mig just nu i våra liv? Tänk er att den första personen som får bevittna påskdagens under gör det genom tårar. Vad säger det om Jesus? Vilken Gud vi har. Det är den första personen. Han som är, och han är så enkel så att hon misstar honom för en trädgårdsmästare. Men han som är universums skapare. Han som är den helige som vi har sjungit om. Där keruber faller ner och tillber. Han som är den som har makt, som är kung. Han som är lammet som blev slaktat. Han som är den enda som är värdig att öppna bokrullen. Han kommer i enkelhet, som en trädgårdsmästare nästan. Han misstas för en helt vanlig arbetare med skit under naglarna, för att tala ren skånska. För det är vad en trädgårdsmästare är. Maria misstar honom för en helt vanlig arbetare som är på väg till sitt arbete på morgonen. Och det första mötet som den uppståndne Jesus har är med en dålig kvinna som blir en generös kvinna som sen är trofast ända till slutet. Det här har jag också funderat på många gånger. De första, nu är vi i det nya förbundet. Att Jesus har uppstått, han har dött och uppstått för dig och mig. Vad är det första som uttalas i det nya förbundet? Är det ingen hög bekännelse? Det är inget statement. Det är inte ett svar och det är inget tillkännagivande. Utan det första som är, det är en fråga. En fråga, en stilla fråga adresserad till en gråtande kvinna. Vilken Gud vi har. Vilken Gud vi har. Och i det perspektivet så är det kanske ganska märkligt varför Jesus frågar, varför gråter du kvinna? Det är ganska självklart om man tittar på kaoset som har varit dagarna innan. Men den enda anledningen måste ju vara att Jesus är så intresserad av Maria och vad hon känner och vad som är viktigt för henne. Så han frågar henne, varför? Jag vill veta, varför gråter du? Och på samma sätt så är han intresserad av dig. Och din smärta och din sorg. Varför gråter du? Frågar Jesus. För det som är viktigt för dig är viktigt för honom. Glöm aldrig det. Glöm aldrig det. Och så får Maria bli en apostel till apostlarna. För hon får vara den som får gå med budet. Som får gå först. Och Jesus säger, rör mig inte nu. Utan gå och säg till, han är, gå och säg till bröderna. Och vad säger han sen? Gå och säg till bröderna att min fader är nu er fader. Fantastiskt. Jesus bekräftar direkt närheten. Jesus är inte långt borta, fadern är inte långt borta. Utan i det nya förbundet så är hans fader också vår fader. Och vi är inte kallade till att bara vara tjänare. Utan vi är kallade till att vara vänner, syskon, bror och syster med Jesus. Fantastiskt. Vilket hopp han har kallat oss. Vilket liv han har kallat oss till. Vilket liv. Han är helt underbar Jesus. Finns ingen. Och Maria får bli bärare utav det ultimata hoppet. Och inte främst är det så att Jesus förklarar för henne vad det är som har hänt och reder ut hennes kaos. Däremot så handlar han med henne. Så tror jag att vi kan se mönster i våra liv också. Det är inte alltid som Gud förklarar. Och det kanske inte alltid är det vi ska söka. Vi är så inne på, vi är så inprattade på fakta, data. Vad är det vi kan ta på? Men framför allt så är det så att Gud handlar med oss i våra liv. Och jag tror många gånger att när vi ser tillbaka på våra liv så ser vi att Gud har varit trofast. Gud har varit där. Ibland kan vi se långa tysta perioder. Men vi ser att Gud har varit där och han har handlat med oss över tid. Förklaringen, ja, den får vi kanske sen hemma i vårt hemland. Jesus vet att vi behöver hans närvaro i vår smärta. Och han vet att utan hans hjälp så blir vi inte bättre utan vi blir bittra. Vi blir inte bättre utan vi blir bittra. Men om vi vågar som Maria att fortsätta vår tillbedjan, att se miraklet. Vad är det miraklet? Jo, det är Jesu Kristi död och försoning på korset. Om vi vågar se nåden i vad han gör och se förbi miraklet och istället se hans närvaro. Då tror jag att vi kan få bli som Maria och som miljoner andra kristna. Genom historien. Att få gå med ett levande hopp. Att Jesus är där. Han är där. Jag tror att det är det här hoppet som har gjort att lärjungar. Jag funderar mycket på den tidiga kyrkan. Jag funderar mycket på alla dessa män och kvinnor som vågade så mycket. Och så ser jag på mitt eget liv. Och vad är det som skiljer? Vad är det som skiljer? Kan det vara så att Jesu uppståndelse är så nära dem och är så tydlig, det levande hoppet, så att de vågar gå dit ingen har gått innan, vågar göra det som ingen har gjort innan, vågar leva i en frihet som ingen har levt i innan, därför att de har sett det levande hoppet. De har sett uppståndelsen så tydligt och de lever i det. De lever i det. Vi har ett rikt och härligt arv som väntar oss, vänner. Och hur påverkar det min vardag och mitt liv? Hur jag lever ut Jesu liv? Hur påverkar himlen mig nu? Kan det få styrka mitt hopp och mitt mod så att jag vågar gå förbi vad jag kanske själv vågar, bara Marie-Louise? Jag är ganska rädd av mig egentligen. Tänkte ni inte, va? Mm. Det kan jag ta någon annan gång, det har vi inte tid om nu. Om hur Jesus har använt min rädsla, alla mina rädslor. Och hur han faktiskt har fått befria mig. För att byta perspektiv lite kring himlen. Jag tror att vi i västerländska kyrkan har en väldigt fattig bild av vad himlen och det levande hoppet egentligen är. Och vad det innebär för oss. Vi är så otroligt bekväma och upptagna med någon form av illusion av odödlighet. Och vi är så upptagna så att skulle vi börja tänka på döden. Det är nästan så att det väcker en ångest i vanliga svensken idag. Jag satt och pratade med en man som är 85 år för ett tag sedan. Och han sa så här: jag tänker aldrig på döden. Nej, uff, nej, det gör jag inte. Vad skulle hända om jag skulle göra det? Nej, det vill jag inte. Och då jag fick säga, jag tänker ofta på döden. För att jag vet att det finns någonting bättre som väntar. Men då behöver jag ha en tydlig och klar bild av vad är det som är bättre än vad jag har just här nu. För jag älskar mitt liv, vill jag bara säga. Jag njuter, jag är ju bästa. Jag håller på att närma mig medelåldern och har aldrig varit bättre. Jag är så tacksam att jag inte är ung längre. Faktiskt, så får man säga, vi har sån kultur, jag sa det igår, vi har sån kultur att alla ska vara så unga så länge. Och så, när blir man gammal egentligen? Jag vill vara gammal nu. Och jag, så. Inte som jag menar att jag ska ha krämpor och sånt, men jag känner mig väldigt nöjd att jag närmar mig medelåldern. Och är stolt över det. Har vi en vision för riket som ska komma? Har du en vision för himlen? Och för vad som väntar dig? Och ibland så upptäcker jag att jag har naiva bilder av himlen. När jag tänker på himlen. Naturligtvis när Bibeln talar om himlen så är det metaforer. Vi vet inte riktigt. Det är bilder. Och de där bilderna, ibland så talar de inte alls till mig. De kanske talar till dig, det vet jag inte. Men jag är inte speciellt exalterad över en evig lovsångsgudstjänst. Har ni varit på en lovsångsgudstjänst ibland? Alltså ibland man tar om låtarna om igen. Och det är ibland är det alldeles för högt. Och ibland så är inte gitarren stämd. Alltså det har jag inte alls någon, känner ingen längtan alls till det överhuvudtaget faktiskt. Jag har heller inte någon längtan över att gå och plocka med någon harpa i evighet och evighet. Jag har inte någon längtan av att studsa på några moln. Så man kan ha såna här ganska tramsiga bilder om du nu är riktigt ärlig. Jag är dessutom höjdrädd så det exalterar inte mig alls överhuvudtaget. Hur ska detta se ut? Jag har inte heller någon liksom längtan över att få kasta ner kronor inför tronen i en evighet. Det känns bara smärtsamt. För det är de bilderna som möter oss. Uppståndelsen är ett faktum i våra liv. Men hur ser livet efter ut? Hur ser himlen ut? Hur ser himlen ut? När vi talar om himlen så talar vi om en fysisk uppståndelse. Det är det vi bekänner. En fysisk uppståndelse. Kroppens uppståndelse. Det är inte en avlägsen himmel någonstans som vi ska till. Som Gud har liksom satt i något svart hål. Eller jag vet inte var någonstans i universum. Det är inte dit vi är på väg. Men vi kan ha den bilden. Utan vi är på väg till en återupprättad jord. Det är det att Gud ska återupprätta sin jord, sin skapelse. En ny himmel och en ny jord återupprättad. Där rättfärdighet bor, inte synd utan där rättfärdighet bor. Och den tillvaron kan vi inte ens nästan ana. Alltså, den måste vi börja stava på. Därför att, för att leva en återupprättad och en rättfärdig jord. Vi anar inte, vi är så splittrade hela tiden. Och att vara hela, vi anar inte vad det innebär. Vilken befrielse det kommer vara för oss. Enormt befrielse. Vi talar om att våra kroppar ska förvandlas. Alltså vi ska ha kroppar. Detta talar Paulus om mycket i 1 Korinthierbrevet 15. Det talar om att vi ska ha vårt medborgarskap i himlen i Filipperbrevet 3:20. Det talas om, vi ska läsa det. Vi läser Filipperbrevet 3:20. Det är så väldigt bra. Rom, kor, gal, va? Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Vårt hemland. Himlen är den plats där Gud förvarar allt det som är gott. Hans vilja. Men om jag säger till dig till exempel, där finns fika nere i kylskåpet till dig här efteråt. Det finns i kylen. Så är det ju inte så att jag menar att du ska krypa in i kylen för att äta fikat, eller hur? Himlen är inte en plats som vi ska krypa in i, utan himlen kommer att vara en återupprättad jord med förvandlade kroppar av dig och mig. Förvandlade kroppar av dig och mig. När lärjungarna möter Jesus efter uppståndelsen så verkar det som om han är sig lik, men ändå inte. Har ni reflekterat över det någon gång? Alltså han verkar vara så normal och så enkel så att man kan liksom tro att han är en trädgårdsmästare, en helt vanlig arbetare. Samtidigt så känner de inte igen honom på direkten. Han kan gå igenom väggar. Han blir starkt berörd. Han lagar frukost. Han äter. Han verkar njuta utav maten. Att kunna känna smaker. Han har fysiska märken efter korset. Men det verkar inte som om någon när man går, hade han gått på gatan så hade ingen kastat honom ett andra ögonkast. Kanske är det så, om vi ska bli lika Jesus i sin härlighet, är det så att våra kroppar också kommer vara, ja, hur kommer vi att se ut? Om han var ganska så normal. Hur kan vi låta himlen bli en hjälp för oss? Och låta himlen få bli ett hopp för oss? Jag vet inte om du någon gång har funderat på, det här kan vara en hjälp. Vad finns det för platser där du skulle vilja spendera sådär 1000 år på? Har du någon sån plats? För mig är platsen sommar, värme, strand, en bok, sand mellan tårna och en svag bris. Känner ni den? Där skulle jag kunna spendera, låt säga, ett par 1000 år. Eller kan det vara vid en konsert, ni vet när musiken nästan kryper in innanför skinnet. Och det är som om man bara tackar Gud för att han har låtit oss få en sån kreativitet så att vi kan skapa musik som kan få återspegla hans härlighet. Eller är det på en fjälltopp? Var är din plats där du mår riktigt, riktigt bra? Och kan det kanske vara så att himlen kommer att vara så? Att den återupprättade jorden kommer att få vara så. Jag vet inte. Men för mig så har det varit en hjälp att få se att himlen är på riktigt. Att det får vara en verklighet och någonting jag längtar efter. Och inte bara en evig lovsångsgudstjänst. Utan en någonting jag längtar efter. Och att inte få känna smärta i kroppen längre. För det har han lovat oss. Inga tårar. Ingen sorg, ingen sjukdom, ingen död. Och får inte få känna smärta och få ha en ständig bris och sand mellan tårna och njuta av det. Där kan jag spendera en evighet tillsammans med Jesus som kallar mig vid namn. Precis på samma sätt som han kallade Maria vid namn. Och det var allt hon behövde för att bli upprättad igen. Maria. Maria. Himlen, evighetshoppet, låt det få bära dig här och nu. Så att du kan leva frimodigt i Östersund eller Strömsund eller Undersåker eller var du nu än bor 2014. Du har ett rikt och härligt arv framför dig. Vi tror på de dödas uppståndelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv med sand mellan tårna. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för det som du kallar oss till idag. Nämligen ett levande hopp, ett hemland som du har berett åt oss. Jag tackar dig för att som kristen som ligger det bästa framför oss. Tack Jesus för det. Jag ber om att du kommer till oss som kanske har så svårt att leva i det där hoppet. Och att du kommer till oss precis som du gjorde med Maria. Och säger vårt namn. Och säger, det är okej. Jag kallar dig just nu som du är. Jag går med dig. Du är inte ensam. Och jag vill låta hoppet bära dig ända in i evigheten. I Jesu namn. Amen.